Jag ska läsa två stycken bibelord och sen ska jag säga några ord utifrån dessa. Och det är en lång gudstjänst detta, så låt oss stå upp och bara lyssna på dem, så får vi lite ny också energi i kroppen så här. Först är det ifrån Markus evangelium och det tredje kapitlet, rätt kort. Det står så här om Jesus: nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa: din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem: vem är min mor och vem är mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Och sen ett stycke ifrån apostlagärningarna som kommer alldeles efter evangelien och som är den där beskrivningen av den första kyrkan. Ifrån kapitel 9. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog. Och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe. Och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla änkorna samlades kring honom. Och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var ibland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa: Tabita, stig upp. Hon öppnade ögonen. Och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Och sen kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon en garvare. Amen. Varsågod och sitt. Två stycken bibeltexter om att leva tillsammans som är temat för den här söndagen. För ganska många år sedan nu, kanske till och med 10 år sedan, så bjöd vi in till oss i Göteborg där jag var pastor, landshövdingen i vår ände av landet. Han skulle komma dit och möta oss i 2 stora innerförsamlingar, dess ledarskap, och hålla ett föredrag om ledarskap. Och sen skulle vi samtala om vad som var de riktigt stora utmanande frågorna i vår stad. Han kom dit och han höll sitt anförande, ledarskap enligt Moses och Marx. Och det skapar ju nyfikenhet och lite nervositet. Men det var allt genomlysande. Och sen kommer vi till frågan. Alltså, vad är de viktiga frågorna? Vad är de rejält utmanande frågorna? Och då levde vi i en dialog, oss församlingar emellan, som såg ut ungefär så här. När vi funderade över vårt gemensamma uppdrag som kyrkor och församlingar i den staden. Alltså, vilken utmaning är så stor att inte en ensam aktör klarar av den? Alltså, inte en kommun, inte ett stort företag, inte en fotbollsförening och inte ens en kyrka. Alltså, hur ser den typen av utmaningar ut? Och vi ställde den frågan utifrån en önskan att bidra till det gemensamma goda, till den stadens bästa. Och han funderade på frågan och sen sa han redan då: ja, det är nog ändå enkelt. De 2 största utmaningarna. Det handlar om klimatet och det handlar om integrationen. Det är ju länge sedan nu. Och jag gissar, skulle man fråga honom ett decennium senare, skulle han svara förmodligen exakt samma sak. Klimatet och integrationen. Och förmodligen igen lägga till. Löser vi inte det, löser vi ingenting. Allting går tillbaka till de frågorna. Och ni vet, när man får ett sånt svar, ett sånt stort svar på en stor fråga, så kan man ju bli lite handfallen. Detta är omöjligt. Detta är för stort. Och man kan också känna känslan av att det där är frågor som är så stora att de finns långt bort. Egentligen är någon annan som behöver lösa båda de här frågorna. Det är liksom för stort. Men det där vill jag utmana och uppmuntra och flytta hem de frågorna. Och idag mest den frågan som handlar om integration. För det är vad Jesus gör i den där korta berättelsen. När hans mor och sina bröder kommer dit där han sitter och undervisar. Och det är gott om folk i sammanhanget. Och de frågar efter honom. Och de skickar in någon som bryter av honom där. Och han svarar vad man kan tycka är oförskämt. Vem är min mor? Vem är min bror? Ja, vem skulle vilja ha ett sånt svar av sin son? Uttrycker han ett avstånd? Vad är det som händer i den situationen och i den berättelsen? Nej, ett avstånd är alldeles för långt dragna slutsatser. Hans omsorg om familjen, den bar han ända tills hans död. Och det sista han gör, så som han dog på ett kors, är att uttrycka omsorg om sin mamma. Till den lärjung han älskade, ta nu hand om henne. Den omsorgen fanns hela tiden. Den försvann aldrig, naturligtvis. Men den omsorgen om familjen, om det nära, om det kanske självklara, det utmanade han så tillvida att det inte blev en avgränsande gemenskap. Att det liksom tog slut där. Att omsorgen bara räckte dit och sen stannade. Och det utanför, ja, men det var en bonus i mån om tid och kraft. Det är som att han vidgar sin familj och säger, utöver det av omsorg och kärlek som finns i det nära, om det finns, så är det ingen gräns. Det är en möjlig öppning. Och sen tittar han på människorna omkring sig och så säger han, det här är min mor och min bror. Vi sitter ihop i allt detta. Alldeles enastående. Så börjar integrationen inte här borta någonstans, utan här, alldeles nära. Hur sitter mitt liv ihop med allt det jag har omkring mig? Alldeles nära. Här i församlingen. Och hur gör man så att församlingen inte blir bara ytterligare en gräns, om en större än familjen? Den sitter också ihop. Med platsen, med orten, med människorna. Det är ju så vi uttrycker det så radikalt när vi firar nattvard. Ett bröd, en mänsklighet. Smaka på de orden. Det är oerhört radikalt, socialt radikalt. Integrationen, den börjar här. I det som rymmer hela livet. Hur vi lever tillsammans. Och så läser vi då apostlagärningarna. Berättelserna om den tidiga kyrkan. Och det är där man först ser, vad innebär det här Jesus säger? Hur levs det ut? Hur ska man förstå detta? Och så läser man denna berättelse då i den här staden. Och det är ju en spännande berättelse. Som ju rymmer en extraordinär händelse. Att Dorkas dör, det är inte extraordinärt, det gör vi alla. Men det verkar som om hon dog för tidigt. Och det skapar ett engagemang, så här får det inte vara och gå till. Och sen efter det att Petrus kommer dit och ber, så blir hon levande igen. Och så kan man läsa den berättelsen och så kan man tänka att denna berättelse, det handlar bara om detta extraordinära. Och ibland så är det ju så att när någonting extraordinärt som detta dyker upp, så fastnar vår blick där. Men läs den här berättelsen, hela berättelsen, och låt mig påminna dig om vad som sker här. Innan Petrus kommer dit så är det här en gemenskap, och den beskrivs i denna korta berättelse på många olika sätt. Den beskrivs som där var lärjungarna, där var de fattiga, där var änkorna och där var de heliga. Och om man djupt dyker in i det här och försöker bena upp vem var lärjunge till Jesus och vem var fattig, vem var änka och vem var helig, så är det omöjligt att bena upp detta. Allt detta går in i varandra. I den här församlingen där var man fattig och änka och lärjunge och helig. Alltså alla och hela livet rymdes i detta integrerat. Och naturligtvis finns man där i sitt eget liv. Och i de utmaningarna som finns. Men i den berättelsen sitter det ihop. Där gestaltas en integration, där gestaltas ett liv som Jesus uttrycker nästan provokativt när han säger, vem är min mor? Vem är min bror? På en gång kläs de orden i handling och liv. Och det är det vi ser här. Och så finns då den där Dorkas. Och i den beskrivningen av Dorkas så kunde hon också heta Kristina i en annan församling, i en annan stad, i en annan tid. Någon som verkar i den församlingen. Så att när det livet tas ifrån gemenskapen så ser man allt så mycket tydligare. Allt som hon gjorde. Hur hon höll ihop genom sitt handlande. Och så hör man att Petrus, han är inte långt därifrån. Och man tänker, vi låter honom komma hit. Han kan be. Han har gjort det förut. Vi har hört om detta. Men tron på att Jesus kan göra någonting, den kommer inte Petrus med. Den finns där i församlingen. Och den finns där kollektivt bland alla dessa olika människor. Den finns där. Och det är det som de gör, att de väntar, de bär upp henne på ett rum och inte begravar henne direkt. Den finns där, hoppet. Och så kommer Petrus, och det de visar Petrus då. Kan ni se den scenen framför er? När Petrus kommer dit med sitt följe och sen är han med om en rundvandring där han befinner sig. Titta här. Här är mantlarna. Här är detta som hon har sytt. Här är det här som hon har gjort. Och så visar man allt detta som hon nu lämnar efter sig. En makalös scen som utspelar sig där. Vilket arv. Vilken gärning. Och Dorkas kanske inte var så känt innan. Men när det togs ifrån församlingen. Oj, vad som avtäcktes där. Av relationer och tjänande och kärlek utgjuten genom handling. Och det som de alla säger i kör. Detta saknas oss. Saknas oss så mycket att det inte får vara så här. Och sen ber de Petrus och be. Och Petrus ber. Och hon blir levande igen. Det är en extraordinär händelse att hon blir levande igen. Och det står att om detta berättas det och det blir viktigt och människor kommer till tro. Inte på grund av Petrus utan på grund av vad Jesus verkar kunna göra i en sån gemenskap. Men det är lika ordinärt, förlåt, det är lika extraordinärt den berättelse som Dorkas gestaltar. Alltså när de kommer dit, när de går på rundvandring, när de berättar änkorna vad hon hade gjort och sytt och verkat, är det ett lika extraordinärt uttryck för Kristi kärlek och kraft som att hon själv blev levande genom en bön. Så detta med integration, detta med de stora, stora utmaningarna i vår tid, det ligger inte här borta någonstans. Det gör det också. Men vi har dem alldeles här. Alldeles nära oss själva. I vårt eget liv. I våra egna relationer. I vår egen familj. Hur gör vi så att de värdefulla relationerna inte skapar en gräns? Utan blir en förutsättning, en möjlighet för en vidgad cirkel. Ja, församlingen är en sån. Men församlingen kan inte heller bli en gräns. Det måste också vara en möjlighet för en vidgad cirkel. Där vi likt Dorcas betjänar, visar omsorg, bär och gör det som behöver göras för att leva Guds kärlek, för att leva Guds integration. Ett bröd och en mänsklighet. Amen.